välkommen Jan Eliasson till min podd som jag kallar för Nya perspektiv. Jag hoppas att vi ska kunna prata både om nya och kanske lite gamla perspektiv också. Du har ju haft en otroligt lång karriär, och inte minst som diplomat. Och nu nämner jag bara några utav de här kanske tre som du är mest känd för. Du har varit ordförande i FNs generalförsamling, du har varit utrikesminister och inte minst då vice generalsekreterare för FN. Och jag tänkte att vi skulle ha ett litet samtal om det, men också utifrån din bok som du kallar Ord och handling, ett liv i diplomatins tjänst. Men jag tänkte ändå, du är ju nu på plats här i Umeå, så jag tänkte börja med att fråga, har du varit här i Umeå och Västerbotten tidigare? Har du några minnen härifrån?
Tack för inbjudan först och främst. Roligt att vara i Umeå, en fin stad, välkänd stad. Inte bara i Sverige utan faktiskt internationellt. Ert universitet till exempel. Jag har ett mycket gammalt minne. När jag gjorde min värnplikt så gick jag på sjökrigsskolan och hamnade på en marinövning här uppe i Holmsund. Utgick från Holmsund och några av oss kadetter fick sändas ut på Holmegard. Vi var frivilliga för att genomgå en överlevnadsövning. Vi bara satt i land med en kortvågsradio och sen levde vi att det var på blåbär och bräckt vatten.
Finns inte så mycket där.
Nej, men som du märker så överlevde jag.
Det är väldigt tacksamma för.
Och det är ett stort hattalår, jag ska inte säga hur länge sedan det här var. Men det som gör att jag kommer ihåg det här så livligt och starkt, det är att det var ett datum som är välkänt för många i diplomatin, nämligen datum för Dag Hammarskjölds död. Mm. Natten mellan 17 och 18 september 1961. Och på vår raspiga radio, kortvågsradio som vi hade med oss i den där överlevnadsövningen på morgonen den 18 september 61, så hörde jag Dag Hammarskjöld är död. Och det råkade vara dagen efter min 21-årsdag. Jag hade fyllt 21 år dagen innan och mina kamrater hade försökt fira mig där under märkliga omständigheter. Men jag glömmer naturligtvis aldrig att det var där på Holmegard i närheten här av där vi nu sitter som jag fick dödsbudet om Dag Hammarskjöld. Och faktiskt vill jag säga, den dag tror jag att jag slutligen bestämde mig för att jag skulle arbeta med internationella frågor på UD eller FN som det senare blev.
Ja, men, vilken fin berättelse, även om det var en tragisk anledning får man ju säga till att du ändå bestämde dig. Så det här kan man ändå säga att det var lite startskottet för den här långa karriären.
Ja, jag hade varit i Amerika som utbytesstudent några år tidigare och haft liknande känslor då när jag träffade studenter från ett 20-tal länder, både på båten till och från Amerika men också under bussturen efter high school-året i Indiana där jag var.
Men du är egentligen inte härifrån utan du är född och uppvuxen i Göteborg.
Just det.
I Sverige.
Jag brukar säga till mina barn och mina elever och mina attaché och ungdomar att man ska ha med sig två saker i livet. Man ska ha med sig rötter och man ska ha vingar. Och jag är väldigt noga med att vårda mina rötter. Min hembygd Göteborg, min uppväxt där inte bara jag kommer ifrån utan också både pappa och mamma, i varje fall i närheten där. Och jag har min bror där och mycket nära vänner och mitt favoritlag i fotboll naturligtvis. Guys, får jag säga det om någon skulle fråga. Och jag känner starkt för att få kraften ifrån min uppväxt och inte minst det som jag fick med mig från mina föräldrar. Det var oerhört viktigt. De satte mig på spåret att läsa och utbilda mig och försöka få en bättre chans i livet än de hade fått i sina liv och alla deras företrädare i släkten. Ingen hade någonsin fått mer än 6-7 år i skola och jag fick då bli den första i släkten som blev student. Och det har jag ju känt hela tiden att det är en stark drivkraft för mig.
Ja, det var blev både gymnasium och sen Handelshögskolan på Göteborgs
Universitet. Ja, gymnasium, utbytesstudent i USA. Sjökrigsskolan, två, tre år nästan. Jag blev ju faktiskt officer i flottan. Och sen så Handelshögskolan och sen kom jag på UD.
Mm. Men du pratar om det här med man behöver både rötter och vingar. Är det det som har varit din drivkraft? Både det du hade med dig men också det du fick lära dig i utbildningen och det här utbytesåret? Eller skulle du säga har varit din starkaste drivkraft?
Jo, jag tror faktiskt att det är det som jag fick hemifrån. För från min pappas och mammas sida så var det förväntningar. Men de var på ett fint sätt outtalade. Jag kände aldrig att hon krävde att jag skulle vara bäst i klassen eller vad det nu var. Men jag såg hur stolta de var när jag såg att det gick bra i skolan och det gick bra på nästan alla områden som jag gav mig in på. De gladde sig över min brors och mina framgångar. Och då kände man att man skulle på något sätt visa dem. Mm. Att det som de offrade och ville att överföra till oss, det blev ganska bra. Mm. Och de kände stolthet i det. De blev ju faktiskt så gamla så att de såg mig bli FN-ambassadör till exempel. Mm. Och det kommer jag aldrig glömma, hur oerhört stolta de var.
Jag har läst din bok, men jag har också läst en recension av din bok, och där så kallas du för en bekymrad optimist. Är det någonting som du känner igen dig i den beskrivningen?
Ja, just det. Jag brukar skoja med min omgivning och säga att jag delar in mänskligheten i fyra kategorier. Mm. Urbota pessimister, allt går åt skogen. Urbota optimister, allt ordnar sig. Och två kategorier mitt emellan, det är den bekymrade optimisten, där jag är. Mm. Men ibland faller jag ner i mina mörka ögonblick i en kategori som jag kallar pessimist, som ännu inte gett upp.
Ja.
Men oftast är jag nästan tvingar mig själv att försöka vara optimistisk. För att när man då lever i miljöer där man leder människor i FN eller UD eller på andra sätt, så gäller det att man inger också lite grann av hopp.
Mm.
Även om det är en dyster verklighet som vi har omkring oss.
Ja, för ett av dina första medlaruppdrag, det blev ju under Olof Palme, och att vara medlare då mellan Iran och Irak i det kriget på 80-talet. Kan du berätta lite om vad du lärde dig eller vad du satte för spår?
Ja, det var en oväntad uppgift. Palme ringde ju mig en morgon när jag tidigt hade gått upp och fick samtal före 7 på morgonen. Och då var det Olof Palme som då var ledare för oppositionen i Sverige. Det var ju Fälldinregeringen på den tiden. Och då sa han att han hade talat med utrikesminister Ullsten, Ola Ullsten, Folkpartiet på den tiden.
Mm.
Och de hade kommit fram till att han behövde en diplomat på sina medlingsuppdrag som han hade fått av FN. Att åka mellan Teheran och Bagdad och New York. Och då kom de på att jag skulle göra det. Och jag var lite tveksam, för att herregud, det innebar ju att jag skulle vara på resa och skytteldiplomati. Så jag sa, jag har ju mitt vanliga jobb på UD också. Ja, men Ullsten, jag har kommit fram till att du klarar båda jobben. Ja, tack, sa jag. Men jag måste tala med Kerstin, min fru. Gör det ganska snabbt, så. Ja, varför det då? Därför att du är bokad på planet imorgon till New York. Det fanns liksom ingen beslutsprocess. Och jag är oerhört glad att jag redan vid den åldern, före 40 års ålder, alltså, fick ett kvalificerat och svårt och viktigt medlaruppdrag. Det här kriget var oerhört grymt. Vi försökte få en lösning. Det dröjde väldigt länge innan det blev av. Men jag lärde mig enormt mycket, både från min FN-miljö så att säga, men också från kulturen och situationen mellan de här länderna, shia och sunni muslimer som krigade. Och sen från Olof Palme personligen, han var ju en oerhört färgstark person. Jag var ju där som expert och diplomat, men jag tror han hjärntvättade nog mig ganska snabbt till att bli agitator och annat. Han påstod att jag skulle gå in i politiken istället efter det här. Det gjorde jag aldrig, men till slut blev jag utrikesminister, men ändå som diplomat så att säga. Mm.
Men vi är ju många som funderar på hur går det till rent praktiskt när man ska göra en sån här medling mellan två länder och det verkar liksom helt, ja, faktiskt hopplöst. Och var börjar man någonstans?
Alltså man måste ju fråga sig om det finns överhuvudtaget förutsättningar för att komma någon vart. Och att det finns en vilja till, en politisk vilja att få en lösning. Det måste vara till minimum av sådana vilja. Är det inte det, så behöver man inte åka runt. Men vi trodde ju att det var ett krig som hade nästan självmordskaraktär, därför att offren var enorma. Till slut var det 700 000 människor som dog. Och jag tyckte man skulle övertyga människor om att de, ja, det blir ju bara en förödelse utan like, mänskligt lidande utan like. Och att det skulle driva dem till att finna en lösning. Och det gäller för oss att rädda ansiktet på parterna.
Mm.
Och då hade vi två sorters teorier om hur vi skulle lösa det hela. Dels en samlad lösning med alla element som låg samman. Erkänna gränser, krigsfångutväxling, fredsuppgörelse med vissa element och så vidare. Eller också det som vi, eftersom det var så stor misstro mellan parterna, och det finns en parallell till dagens värld förresten, att vi fick ta steg för steg. Bygga förtroende. Vi försökte stoppa bombningar i gränsområdet. Vi försökte värna om skeppshandeln, alltså sjöfarten i Gulfen, Persiska Gulfen och så vidare. Små steg som skulle ta så att säga tänderna ur kriget.
Mm.
Och vi hade en blandning av de två metoderna att jobba med, och det blev ju för mig en läroskola, en skola för mig. Mm. Alltså de åren som jag var med honom och satt i medlararbete praktiskt taget hela tiden, utom när jag var i Sverige och på UD. Det hade jag ju med mig sen i de övriga medlingar som jag fick. Jag fick ju sen medla i 5 krig, tror jag. Mm. Och ett antal sådana humanitära kriser. Jag fick frågan från en fredsforskare som heter Peter Wallensten, som ägnar sig åt fredsforskning i Uppsala, om jag inte kunde systematisera vad som gör att man lyckas eller misslyckas i förhandling. Och då tog jag en helg på mig att tänka igenom mina förhandlingar och försöka hitta de här orsakerna. Och jag kom fram till 4 orsaker. Det första är ordet man väljer. Rätta ordet öppnar en dörr. Det felaktiga ordet stänger en dörr. Det vet vi både från det personliga och professionella i våra liv, eller hur?
Absolut.
Och det andra är att man ska lägga ner möda på att välja tidpunkt för det man föreslår. Kommer man med ett förslag för tidigt så kan det brännas av, så att säga, brännas bort och försvinna och avvisas och sen inte kunna plockas fram igen. Men naturligtvis ska man undvika att göra det för sent, vilket är ännu mer vanligt faktiskt, lägga förslag för sent. Men tidpunkten ska vi analysera bättre i alla förhandlingar, tycker jag. Och det tredje är kulturförståelse, eller brist på kulturförståelse. Att kunna miljön i vilken man är, och det är även i Sverige där vi har mångkulturella. Att man kan mer om den andra partens bakgrund, historia, traditioner, kultur, religion. Och därmed bygger man upp förtroende. Mm. Jag menar att inte man ska manipulera och utnyttja det, utan det kan man göra på utan ren nyfikenhet och vilja till mer kunskap. Och det har jag märkt har skapat enormt mycket av förtroende. Och många av mina förhandlingar har öppnat sig efter att vi har pratat om kulturen.
Mm.
Och det fjärde är naturligtvis personliga relationernas betydelse. Vi ska aldrig underskatta att till slut är det en människa på andra sidan. Mm. Och då gäller det att man har skapat förtroende, att de litar på en, att man talar sanning, att man står för sitt ord och att man genuint vill ha fred. Men sen också vill jag säga, lägga till, att man ibland kanske till och med måste våga vara personlig.
Mm.
De gånger jag har kanske berättat om mina föräldrar någon gång i något sammanhang, eller min pappa har sagt någonting och så vidare, eller någonting jag varit med om av personlig natur, det är det som de kommer ihåg.
Finns det något sånt där särskilt ögonblick när du bara kände att nej, men det här är jag faktiskt riktigt bra på, jag kan medla?
Ja, tack för att du ställde frågan. Jag själv fick utveckla temat. Nej, men det är, jag ska ge dig 2 exempel från Sudan. 1993 så var jag ansvarig för katastrofarbetet i FN, och vi hade en enorm kris i Sudan. Det var krig mellan Nord, alltså regeringen, och Sydsudan som ville bli självständigt. Det blev det så småningom. Men det var ett område som var omgivet av inte bara krig utan också av landminor. Och befolkningen där, ungefär 60 000 människor, var inlåsta i det här området. Vågade inte gå ut, och de hotades av svält. Inom 2 veckor så hade det blivit massvält i det här området. Så att jag åkte dit på generalsekreterarens uppmaning för att förhandla ett lokalt eldupphör. Så att vi kunde få in mat, mediciner och så vidare till det här området under den tiden. Jag kom till Khartoum och regeringen, till och med presidenten som jag träffade, sa nej, aldrig i livet. Vi skriver inte på ett avtal om eldupphör med de här terroristerna, som de kallar dem. Eller, ja, rebellerna. Då ger vi dem ett erkännande som inte de förtjänar. Och dessutom sa de till mig, du är officer, du borde ju veta att det måste vara observatörer till eldupphör. Hur ska du få upp observatörer på 2 veckor? Jag kände ju att det var faktiskt ganska starka argument, och mina medarbetare försökte få mig att övertala de här sydanesiska regeringen att ändå gå med på ett eldupphör. Nej, så vi måste hitta på ett nytt ord. Vadå? Ja, vi måste hitta en ny koncept. Jag får inte igenom eldupphör. Vad kan du få igenom då? Ja, man kanske ska tänka på något humanitärt syfte, säger jag. Ja, du kan ha en slags lugnets zon som vi kan etablera. Zone of tranquility på engelska. Nej, det är för allmänt, säger jag. Och så var det en som föreslog, men vad säger du om en humanitär korridor in dit? Han blev så småningom befordrad för övrigt. Det var så jävla smart. Så att på 5 dagar så hade vi fått godkännande från regeringen och från SPLA, rebellrörelsen i söder. Och ytterligare 3-4 dagar så gick helikopter och småplan från Kenya in till det här området. Vi skapade FNs första humanitära korridor.
Och nu är det ett vedertaget.
Det är jag stolt över.
Det förstår jag.
Nu, jag var medlade i Darfur-frågan 2007-2008. Det gick inte så bra till slut, måste jag erkänna. Men hur som helst så fick jag tag i ledarna till den så kallade FUR-stammen, FUR. Och fick träffa dem. Det var 4 män i 80-årsåldern med vita klädnader och vita turbaner. Och deras ansikten såg ut som bark på en träd. Och så. Inga leenden, och jag hälsade på dem. Och så började jag fråga om FORs historia. När vi satt oss ner under akasiaträdet, persiska mattor och åt lamm och bröd. Och så höll vi på 1,5 timmar och pratade om FOR-stammens historia. Och mina medarbetare blev helt vansinniga. Jag sa, då ska vi prata om, vi ska ju få dem att starta förhandlingen nu. Det är därför du är här, viskade de till mig. Nej, men det här är ju intressant, sa jag. Och sen efter 1,5 timme så sa de, vi förstår att ni är för att få våra unga militanter att komma till förhandling. Ja, det stämmer. Ja, vi känner förtroende för er. Så vi går med på det. Utan argumentering. Och jag omfamnade dem och vi tackade. Jag tänkte, jag ska inte komplicera det här. Jag kommer tillbaka om 2 veckor med detaljer om hur det ska se ut. Och så gick jag upp till helikopter som stod 100 meter på en sandryck. Och så vinkade jag till dem där nere i Akasia, Lunden. Och så såg jag att de rörde sig mot mig. Och då var det en procession. Och mellan, efter de här 4 ledarna, kom hela byn. Och de leddes av 5 unga män, eller 4 unga män som bar ett slags borrliknande sak mellan sig. Och på den låg det en levande get. Det var en gåva till mig. Och då upp till helikoptern, och min helikopterpilot sa, aldrig i livet får du ta en levande get på vår helikopter. Aldrig hänt. Kommer aldrig hända. Livsfarligt, mot alla regler. Men förstår inte du, så att hela förhandlingen hänger på detta? Jag kan inte förutmjuka de här ledarna när de kommer fram, och de närmade sig sakta mot mig så här. Och han höll på sin linje. Jag sa, det går inte. Och så sa, fan, men det måste ut. Jag tar ansvaret. Ja, det är lätt för dig, säger det. Jag som flyger helikoptern. Han spelar ingen roll. Vi binder ihop benen på honom och så håller jag fötterna på honom under hela tiden. Okej, sa han då. Men du, vi har inga säkerhetsbälten för jätter. Nej, det får gå så utan. Och så det klarade sig. Jag satt med fötterna på den här geten och så gick den av. Jag steg ner på flygplattan i El Fasher, huvudsaken i huvudstaden i Darfur. Så sprang den iväg och så frågade, vad ska du göra av den här nu då? Ja, jag kan ju inte ta honom till New York, så. Vad ska jag göra? Jag skänker honom till UNHCRs läger där, flyktingläger där. Det är väl jättebra. Jag tror han ska bli en festmåltid på lägret. Så jag kommer tillbaka 2 veckor senare med de här detaljerna för eldupphör. Så frågar jag, how's my goat? Hur mår min get då? Jag tror den var borta då, som sagt, middagen. Nej då, de älskar honom. Han är så populär. Barnen leker med honom. De rider på honom. Han är deras favorit. Och igår när vi fick reda på att ni skulle komma, sa han till mig, så hade vi lite ceremoni. Ja, vad gör ni då? Vi döpte honom till Jan.
Tidigare att ja, det finns även i den tid vi lever i nu, för vi lever ju en ganska svår tid och med ett krig i Europa igen. Och när du ser Rysslands anfallskrig mot Ukraina, tror du att diplomatin skulle överhuvudtaget kunna göra någonting, eller är det en hopplös situation?
Alltså, där får jag väl påminna om att jag hamnar i kategorin bekymrad optimist, därför att när jag jämför dagens situation med den mörkaste och svåraste perioden under kalla kriget som jag var med om själv. Jag är ju uppfostrad och präglad av kalla kriget praktiskt taget. Jag kom in på UD i det kallaste av kallt krig och ända fram till murens fall 89. Om jag ändå jämför idag med den tiden, så vill jag säga att misstron idag är praktiskt taget detsamma, om inte djupare, än det var under den tiden. Och misstro mellan de största makterna, framförallt då USA, Ryssland naturligtvis efter Ukraina-kriget. Men också USA och Kina. Och den misstron, den har spritt sig och skadat på ett allvarligt sätt FN. Säkerhetsrådet plågas ju av vetot, eller hotet om vetot. Och hotet är ju tecken på misstro. Så man släpper inte fram den kraft som finns i FN, därför att misstron om intentionerna, avsikterna hos parterna är så djup. Och det gör att Ukraina-kriget är ett större problem för diplomatin än kanske något jag har sett, någon konflikt jag har sett på senare tid. I och för sig så var ju Syrienkriget fruktansvärt svårt också. Det var ju också samma sak där, därför att det var USA och Ryssland som hade olika positioner och därmed lamslog säkerhetsrådet i FN. Men här är det ju till och med krigshandlingar. Fullständigt flagranta folkrättsbrott från Ryssland naturligtvis, men också att NATO-länder bidrar på ett aktivt sätt så att vi ser risken för en större konfrontation direkt mellan Ryssland och NATO. Samtidigt så vet ju alla att Ukrainas sak är också vår sak, därför att det handlar om ett demokratiskt land som blir angripet utav en totalitär stat, vill jag säga, idag, som Ryssland har blivit. Och att den staten har använt metoder som är krigsbrott, krigsförbrytelser och fullständig nonchalans av civilbefolkningen. Och dessutom så handlar det om någonting som brutit ner säkerhetsordningen i Europa. Jag vet ju själv hur jag slet med den här frågan för svensk del, eftersom jag hade haft ansvarig position om alliansfriheten och svensk utrikespolitik. Men till slut blev det ett ganska naturligt ställningstagande för mig att vi måste skapa säkerhet på en bredare bas och få en större kraft i försvaret av vår frihet. När stort sett säkerhetsordningen har rasat samman som de har gjort nu. Och det leder mig till att inte kunna vara särskilt optimistisk om en förhandlingslösning snart. Jag skulle önska att man kunde ha ett eldupphör som byggde på principen att Ryssland skulle dra sig tillbaka till internationellt erkända gränser. Skulle man få det, ja då skulle det vara klokt av Putin att ta det beslutet. Men det tror jag inte han kan göra med tanke på att han har gått in i den här och prestigen står på spel och hans egen situation antagligen. Så att vi får nog vänta ett tag. Risken är att det blir ytterligare eskalering, upptrackning av våldet. Och vi vet ju redan hur oerhört mycket det ukrainska folket har lidit. Mm. Och sådana offer de har gjort. Det är fullständigt obegripligt att ett land kan hålla en sån hög moral under så svåra omständigheter som de gör.
Ja, men verkligen.
Men som diplomat lider jag utav att inte kunna ha någon klurig lösning som jag skulle bjuda på. Så vidare inte som sagt Putin förstår att det här är ett omöjligt uppgift för honom. Att jag tror och hoppas verkligen att ingen kommer att lyckas kuva Ukrainas självständighet.
Nej, precis. Så någonstans så har ju det här enat EU också, vilket en del var väl det att man ville splittra upp EU, men EU har ju snarare stått hyfsat enade, ska vi säga. Och som du var inne på, Sverige bestämmer sig från årtionden av alliansfrihet att gå med i NATO.
Ja.
Och det är ju någonting... Ja, men det är ju ändå någonting otroligt stort för Sverige som så länge hållit fast vid den här...
Nej, det var inget lätt beslut kan jag säga det. Alltså, jag var ju i samtal med ledande personer i framförallt socialdemokratin. Men det handlar ju om en annan sak också som jag inte nämnt, och det är ju samhörigheten mellan Sverige och Finland.
Ja.
Under hela mitt diplomatiska liv så har jag haft ständiga kontakter med mina finska kollegor och vänner i framförallt alla viktiga säkerhetspolitiska frågor.
Mm.
Vi har varit som siamesiska tvillingar.
Mm.
Det var ju förut en del av Sverige 600 år.
Ja, exakt.
Det finns ju en enormt stark gemenskap, och när Finland bestämde sig väldigt tidigt och med starkt politiskt stöd för att ansöka om NATO-medlemskap, då förmedlade de det väldigt tydligt till oss, sina vänner i Sverige. Och de kände väl att det hade försvagat deras framställning om inte Sverige gick i samma riktning.
Mm.
Och vi måste ju också kalkulera att de skulle absolut in, och de är ju redan medlemmar för övrigt. Och då skulle vi kanske vara det enda land i den nordisk-baltiska gemenskapen som stod utanför NATO. Mm. Och det ledde ju också oss till att... ta hänsyn till Finlands starka argumentering. De ville, som de sa till mig, några av dem, äntligen komma ur den ryska och sovjetiska skuggan som de levt i så lång tid.
Mm. Men vad kommer det betyda för oss i praktiken? Nu är vi ju ännu inte medlemmar i NATO, men vi har ju haft samarbete under en lång, lång tid med NATO när det gäller försvarsberedskap. Men vad kommer det att förändra för oss att vi blir ett NATO-land så småningom?
Alltså, förändringen för oss är att vi breddar grunden för vår säkerhet. Vi får förhoppningsvis stöd av artikel 5, alltså garantin att andra ställer upp för oss. På samma sätt som vi måste då naturligtvis acceptera att vi ska ställa upp också i deras fall. Och det är det nya, att vi får se vår säkerhet som kollektivt baserad. Mm. Och det är ju på grund av att vi har en granne som släppt folkrätten fullständigt och släppt den europeiska säkerhetsordningen och som utgör ett militärt hot. Och vi ser ju att länder som de baltiska staterna och andra stater i Centraleuropa är ju mer sårbara redan idag. Jag hoppas inte att vi är mindre sårbara, men jag tror att det får bli ett slags uppvaknande till oss att vi måste främja inte bara vår militära säkerhet utan också främja vårt civilförsvar, främja det som ni här i Västerbotten arbetar på, robusta samhällen, icke sårbara samhällen, resilienta samhällen som det kallas, som klarar att hantera angrepp mot infrastruktur, informationsinsatser, alltså propagandainsatser. I en värld nu som blivit mycket mer komplicerad, där lögn och sanning inte är så stor skillnad mellan för till och med vissa politiker i vissa länder. Och också där man introducerar alternativa fakta till fakta. Och då börjar vi komma in på något som är jätteviktigt nu. Vi måste liksom värna om styrkan i våra demokratier.
Mm. för oss så är det ändå en ny verklighet och som påverkar oss så otroligt mycket nu. Vi behöver se till att vi klarar livsmedelsförsörjning, infrastruktur som var inne på, cyberattacker och även informations- eller desinformationskampanjer som pågår hela tiden och som är statsunderstödda. Är det verkligen så att du bara är bekymrad optimist? Kan du ändå se någonting som vi kan...
Nej, jag tycker att det finns vägar framåt som vi måste välja nu. Det finns ju de som ser ödesfrågor torna upp sig framför sig. Och jag är inte den för. Jag är verkligen inte någon som på något sätt vill förringa. Det gäller ju framförallt klimatkrisen som vi måste ta tag i för, på både individnivå, samhällen och länder och internationella organisationer. Det är en överlevnadsfråga som sagt. Men jag tycker att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Mm. Och vad jag tycker man ska tänka på det är att ska vi hävda demokratins styrka så måste ju vi se till att demokratin levererar det som människor behöver. Att vi sköter oss, att vi gör jobbet som myndigheter och som organisationer. Att vi därmed visar att demokratin är den metod som är bäst att bygga upp ett samhälle på rättvisans men också effektivitetens grund. Och sen tycker jag också man ska lära sig någonting som jag har lärt mig från både regeringsarbete och det vet ju du också. Och från FN, det är att vi kan inte arbeta i silon, vertikalt. Dagens problem är så komplexa att man måste arbeta med andra också. FN kan inte lösa de här hållbarhetsproblemen som jag har förhandlat i FN, till exempel. Utan det krävs ju regeringar, det krävs parlament, det krävs näringsliv, det krävs civilsamhälle, det krävs forskning, universiteten. Mm. Det krävs engagemang från enskilda människor, media. Och det är alltså att sätta problemet i centrum. Mm. Ett glas vatten till exempel som är nu framför mig.
Det är en viktig fråga. Vi ska ha rent
och sen så frågar man sig, vem kan göra någonting åt det här problemet? Och så samlar man dem kring att finna egna vägar. Och sen får man till slut en slags arbetsfördelning kring problemet. Mm. Så det är den stora utmaningen är att vi måste få vad vi gott mod att ta oss an den här framtiden. Därför att det finns röster nu som säger att det går inte. Vi ska tro på en stark ledare. Vi ska stänga ut de här människorna. Vi ska dela in vi och dem. Och då är det vi klarar bättre ensamma. Jag har hört det här tidigare. Och det måste stoppas. Mm. Och det måste stoppas med en intelligent, smart strategi som till slut handlar om att sätta människan i centrum och sätta humanismen och humanitet i centrum. Mm. Det är vad vi måste sätta upp som mål.
Ja, fantastiskt. Det är skönt ändå att ha en bekymrad optimist för att jag tror ju också det där. Vi lever i en tid där kriserna avlöser varandra och det är lätt att bli dystopisk i den här tiden. Men som sagt, vi har aldrig haft bättre förutsättningar att lösa dem där. Vi har aldrig varit så tekniskt utvecklade, vi har aldrig varit så utbildade och välutbildade som vi är nu. Det är just det att vi måste hitta samarbetet som metod och sätta problemet i centrum och sen göra det vi kan. Jag tänkte jag skulle avsluta med det då, att du säger eller har sagt så här, det finns alltid något man kan bidra med. Det farligaste är likgiltigheten. Är det det som är ditt råd till oss, att akta oss för likgiltigheten?
Ja. Jo, det här med skygglappar och inte se verkligheten. Jag tror man ska lära sig två saker som jag sa till mina medarbetare i FN när de var som mest förtvivlade över att säkerhetsrådet inte löste krisen i Syrien. De kom in och uttryckte sin frustration till mig på 38:e våningen i New York. Och då sa jag till dem att kom ihåg en sak som vi ska komma ihåg både i FN och på annat håll. Det är att vi måste förstå att FN är en spegling av världen som den är. And it's not a pretty place. Det är ingen vacker plats, världen. Det är en svår värld och den måste vi realistiskt och tydligt definiera och se, inte med rosa röda glasögon, utan vi måste kunna den här världen. Men FN är också en spegling av världen som den borde vara. Och det gäller oss överhuvudtaget att vi ska ha en nivå på att hantera problem som de är idag, här och nu och överallt. Och ta dem en i sänder, ett hälsike i taget, som Olof Palme sa. Men sen också aldrig glömma att det finns en annan nivå som du måste sträva efter. FN-stadgan som jag bär med mig hela tiden. Och de principer för mänskliga rättigheter och annat som vi har etablerat efter andra världskriget. Vi måste alltså sträva efter världen som den borde vara.
Mm.
Och då innebär det att du har ett ganska spännande liv, för du både jobbar med att lösa problem på marken i situationerna som vi lever i nu, bara så det är lokalt, regionalt eller nationellt eller internationellt. Men du måste också ha den här kompassen och riktningen om världen som det borde vara, och det är på något sätt inspirerande, även om avståndet ibland mellan världen som är och världen som det borde vara är frustrerande stort.
Mm. Men ändå en otroligt fin tanke tycker jag, och vägledning, att vi borde sträva efter det som vi är möjliga att göra och uppnå, och det är faktiskt en bättre värld.
Absolut.
Stort tack för att du var med.
Tack
i den här
för att jag fick komma. Roligt att vara här.